Sanningen har inget slut, av Elizabeth George. Men sanningen har inget slut. Den bara fortsätter, och har du inte modet att följa den, så dör du. Elizabeth Ilow, ur North of Boston. Hon skulle lära sig att saknaden inte försvinner. Den lever kvar i dig, med dig. En orm kring din hals, och detta är hemligheten som ingen berättar. Den släpper aldrig taget. Du lär dig bara att leva med dina spöken. Tessa Fontaine, The Red Grove. Del 1. 4 april. Bodmin och Navex Point, Cornwall. Om Geoffrey Henshaw hade vetat hur hans dag skulle utvecklas hade han legat kvar i sin allt annat än bekväma säng trots dess irriterande benägenhet att få honom att sjunka ner så djupt att han bara kan ta sig upp genom att rulla ut på kanten och balansera där tills han lyckades ta sig ner på golvet på alla fyra. Han förstod att han måste vara en syn för gudar varje morgon när han tog sig an denna uppgift. Han försökte emellertid låta bli att tänka på den saken. För om han led tankarna dröja kvar där, skulle han omedelbart drabbas av insikten att det inte fanns någon som kunde se honom överhuvudtaget. Och att det inte heller var särskilt troligt att det skulle komma att finnas någon. Såvida inte Freddys föräldrar med tiden ändrade uppfattning, som hon brukade säga när hon pratade om den händelse som fullkomligt hade vänt upp och ner på hans liv. Men Geoffrey var ingen förutseende man. För en förutseende man skulle genast ha förstått att all form av utveckling av dragningen till en elev inte kunde leda till något gott. Och därför rullade han ur sängen, gjorde sig redo för vad som efter en hastig blick genom fönstret såg ut att bli en dimmig dag, och körde söderut, fullständigt omedveten om vad som väntade honom. När han slutligen anlände till sin arbetsplats kände han sig på gränsen till urkramad, mentalt vill säga. Efter att ha ägnat större delen av färden från Bodmin till Cornwall Echo Mining åt att försöka undvika att köra in i en häck eller krocka med något längs vägarna som blev allt smalare efterhand. Men när han passerade avfartsvägen till Truro hade dimman lättat och solen tittade fram, och han sa till sig själv att han måste njuta av den här jäkla morgonen. Något som blivit hans mantra de senaste månaderna. Den uppmaningen var en av flera befallningar av typen "var tacksam och bit ihop" som spökade i honom sedan barndomen. Ju längre han körde, desto vackrare blev onekligen dagen. Färgad av den sortens solljus som vittnar om vår till sist, efter en oändlig vinter med hårda kalla vindar och bitande snöglopp som hade prövat hans tålamod, för att inte tala om hans humör och hans garderob, på alla tänkbara sätt. Men nu, idag, fanns det på den sista biten av färden tydliga tecken på att den efterlängtade våren äntligen var i antågande. Häckarna var fortfarande vinterkala, men i vägrenen blommade knallgult ärttörne, och den friska nya grönskan bar på ett löfte om att hundkexens vita blommor snart skulle slå ut på de smala skälkarna. Precis som lakrisroten, björnbärsgrenarnas knoppar, allt gjorde sig redo att brista, och murgrönan lyste grön överallt där den fick fäste. Geoffrey visste att han borde ha känt sig upplyft av vårtecknen och förebuden om nytt liv. Men sanningen att säga så kände han sig inte det minsta upplyft, hur mycket han än försökte uppmana sig själv till det. Han sa till sig själv, han verkligen insisterade på, att han hade lyckats börja på ny kula. Och han förklarade för sin bestraffande inre kritiker som satt på hans axel varje dag att han, ja, även om det stämde att han hade blivit avskedad från sin tjänst som lärare vid Exeters främsta teoretiska gymnasium, hade gått vidare från den åtföljande offentliga förödmjukelsen och skaffat sig en anställning med utomordentliga framtidsutsikter, vilket han betonade.